Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra
och med mig Emily.
Idag har vi sjubarnsmamman Filippa med oss. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Vi är jätteglada att du vill vara med oss här idag.
Men det känns jätteroligt att jag får lov att vara med.
Och vi har ju tänkt att vi ska prata med dig om lite olika saker.
Mm.
Men du har ju två barn som bor i himlen.
Det stämmer.
Så de vill vi ju gärna höra om.
Mm.
Men sen så är ju du även barnmorska.
Mm, precis.
Och så har du en hel drös med levande barn också.
Jajamensan.
Så det här avsnittet kommer att bli lite blandade samtalsämnen.
Precis, spännande.
Ja, men du får jättegärna börja och berätta.
Mm, precis. Jag har ju ganska många år... som min sorg ligger bakom mig, höll på att säga. Det, man lägger ju aldrig sorgen bakom sig, men sen allting hände. Mina flickor skulle blivit 7 år, båda två i år. De föddes båda två 2015. Meja föddes den 19 mars och ganska så nästan precis 9 månader senare så föddes hennes lilla syster Vilja den 9 december. Så det var ett tungt år.
Och väldigt tätt.
Mm, det var ju det. Och det är ju en sån där grej att det är väldigt många som vill. När man förlorar barn så vill man bli gravid. Man kan inte tänka sig något annat än att bli gravid igen. Och det var samma för mig. Men jag kanske ska börja med vad som hände när Meja gick bort. Det är så svårt att klumpa ihop dem. För det är två så helt olika liksom, upplevelser och händelser. Även om det visade sig att de hade samma sjukdom. Så var ju liksom det som hände var väldigt, väldigt... olika upplevelser liksom. Och när Meja kom så var ju det en normal graviditet, förväntad normal förlossning, friskt barn. Vi skulle liksom bara in till förlossningen och hämta hem bebisen som vi inte visste om det var en lillebror eller en lilla syster. Och vi hade precis köpt ett radhus som vi hade väntat på i 6 månader och vi flyttade in där den 18 mars. Och jag var egentligen beräknad 6 april så hon kom lite tidigt. Och när vi flyttade in så tänkte jag att men bebisen kan komma precis när som helst. Så att jag satt uppe hela natten och liksom skruvade bebissäng och skötbord och dekorerade, liksom inredde bebisrummet. Och mycket riktigt på morgonen så vaknade jag med värkar i vecka 36 plus 6. Och jag inser ju att det här är ju på riktigt, bebisen kommer ju nu. Och det gjorde hon ju och allting löpte på jättefint och det var en sån magisk förlossning. Jag kände mig liksom sekunderna som innan jag förstod att någonting var fel, eller innan alla förstod att någonting var fel liksom, när hon var född. Det var liksom så, bättre än så blir det liksom inte. Men då ganska så fort efter att hon har fötts så märker de ju att det här ser inte bra ut. Så de navlar ju av henne, och det enda jag tänker är bara nej, nej, jag vill ju ha sen avnavling. Och så springer de iväg med henne till återupplivningsbordet, och hennes pappa får ju följa med dit då och se hur de jobbar med henne. Och inledningsvis så ser det väl, alltså det ser ju inte positivt ut, men det ser ändå okej ut. Hon hämtar sig lite grann, man mäter ju liksom poäng på barnen när de föds sådär, att man kan få 10 poäng för hudfärg och hur liksom starka de är i musklerna och hur man reagerar på liksom retbarhet kallar man och sådär liksom. Och då fick hon 2 poäng när hon föddes. Hon hade liksom en liten svag puls, och det var i princip det enda som hon fick poäng för när hon föddes. Och sen så vid 5 minuter så hade hon 5 poäng. Då hade hon liksom, de hade lyckats trycka ner lite luft i hennes lungor, och hon hade liksom fått lite färg och så. Så då hade hon fått 5 poäng. Och sen vid 10 minuter så har hon 0 poäng. Då har ju hennes hjärta liksom stannat. Och oh, gud, det är så himla olika dagsformen hur lätt det är att prata om det här. Det var lite känsligt. De håller ju på att jobba med henne i alla fall i 59 minuter innan de beslutar sig för att dödsförklara henne då. Och hon dog där helt oväntat, och alla var ju lika chockade. Och jag var ju kvar på förlossningsrummet såklart, för att de höll ju på att jobba med mig också. Och jag blev ju chockad när de sprang iväg med henne, och jag blödde ganska mycket, och det var liksom mycket med mig. Så att när allting har liksom lugnat sig och stillat sig, och de läkaren ska komma till mig, så när han kommer så skriker jag ju bara rätt ut: men hon är ju död liksom. Och varpå han rycker lite på axlarna och slår ut med armarna liksom. Och den gesten, det sitter ju som det sitter så etsat i mitt minne. Hur fruktansvärt, hur man liksom, det är en gest av likgiltighet för mig, när man liksom rycker på axlarna. Och att han kunde vara liksom likgiltig till det var ju såklart inte så han menade, men fruktansvärt alltså var det. Och sen så kom de frågade ju mig först om jag ville se henne, och min direkta respons på det var så här: jag vet inte, vill jag det liksom? Och sen så kom de, sa de väl att men vi tycker ändå att det är bra om du gör det. Och så kom de ju in med henne, och det var ju bara så omedelbar biologisk respons liksom. Jag så här slet om, jag hade ju inte ens hunnit få med kläderna, för förlossningen gick så himla fort. Så jag hade ju liksom mitt linne på mig, och jag bara slet av med linnet och skulle ju ha henne på bröstet liksom med en gång. Och sen så hade vi henne hos oss i flera dagar. Vi tog med henne hem, och på sjukhuset har de ju en sån här kubitus, tror jag att den heter, den här lilla kylväskan som ser ut som en liksom liggdel till en vagn nästan. Och där fick vi ha henne. Vi hade henne knappt där, för att jag kunde liksom inte lägga ifrån med henne. Jag höll liksom krampartat fast i henne de här dygnen som vi ändå hade tillsammans. Men vi fick ta med henne hem i alla fall. Så vi fick med oss den där väskan, och så åkte vi hem med Meja. Och hemma så fick hon liksom ligga i sängen som var tänkt att vara hennes. Och hon fick sitta och titta på stjärnorna vid vattnet. Och vi gick barnvagnspromenad med henne. Och liksom, vi ville verkligen skapa minnen med henne. För att det var ju liksom det enda vi fick med henne. Så gjorde vi. Och det hade folk väldigt svårt att förstå. Eller vissa förstod väl, men de flesta gjorde ju inte det. Och vi fick ju till och med kommentarer sådär, att men så kan man inte göra med ett dött barn. Och att vår äldsta dotter Siri då, som ju var 4 år, hon skulle tro att det var en docka och en leksak, och sådär kan man inte hålla på. Men för oss var det väldigt viktigt. Jag tror att faktiskt fortfarande att det var väldigt viktigt för Siri också att få vara delaktig i det.
Blev Mejas kropp liksom mycket förändrad på de där dagarna?
Nej, hon blev ju inte, alltså hon, jag tänker att mycket har att göra med att hon levde när hon föddes. Hon låg ju aldrig död i magen som många andra barn har gjort, och då är de ju liksom redan så där lite sköra när de föds. Men hon var ju cirkulerad när hon kom ut. Så att hon var väldigt, väldigt fin. Hon fick liksom inga blåser eller liksom... Nej, hon förändrades inte så mycket på de dagarna som vi hade henne faktiskt. Och det var ju väldigt skönt sen. Så när man väl såg att hon började liksom få blåser, och jag var inte beredd på det. Jag visste liksom inte hur, det, liksom, hur kroppen reagerar efter döden liksom. Och då tyckte jag att det var väldigt, väldigt jobbigt. Jag vet, jag skulle sådär direkt efter förlossningen så gjorde de ju en sån här liksom gipsavgjutning typ på förlossningen, men jag tyckte inte att de gjorde den så bra. Så när hon var ett par dagar gammal så bestämde jag mig för att jag skulle göra en egen sån, och då tryckte jag liksom på hennes, åh gud det är så ont med, på hennes ovansida fotryggen liksom ganska hårt, för att jag ville ju liksom ha ett djupt avtryck, och det de hade gjort det var så här himla ytligt liksom, så man såg liksom inte ordentligt tyckte jag. Och då vet jag att hon tappade hud där. Och det var så fruktansvärt, kändes som att så här, nu har jag skinnflott mitt eget barn liksom. Mm. Men förutom det så var hon väldigt fin. Mm.
Fick ni veta på varför hon dog?
Nej, vi valde då att inte obducera henne, för att hon föddes liksom med en hel del yttre missbildningar. Hennes knän var liksom ledade åt båda hållen, och hennes höfter, de hängde liksom helt löst. Det fanns liksom ingen stuns i henne liksom. Och läkarna, de var väl såhär, ja men det är ju sannolikt ett kromosomfel av något slag. Och med tanke på att vi är unga och att ingen annan i våra släkt hade, så var det liksom väldigt osannolikt då att det skulle vara något som var återupprepningsrisk på. Och vi var sådär, när hon liksom, hon föddes, slets ifrån tryggheten, upp på ett återlivningsbord med nålar och tub, de intuberar ju henne och liksom hjärtkompression, och vi bara såhär, hon har liksom gått igenom tillräckligt, nu rör ni inte henne mer liksom. Så vi valde ju inte att obducera henne, utan vi kände liksom att, men vi ser att hon är sjuk och det räcker liksom för oss. Och vi vet också att hon fick liksom bästa tänkbara, alltså möjlighet att hämta sig där liksom. De gjorde ju allt för henne, och det var två narkosläkare och det var en barnläkare, och det var liksom, och vi kände så att om hon inte klarade det där så hade hon inte klarat det liksom. Det spelade inte så stor roll varför för våran del, och vi trodde ju då på att det inte var någon återupprepningsrisk. Så det kändes liksom ändå bra för oss. Sen så gjorde de ett ultraljud på hennes buk. För de tjatade lite grann på mig. Läkarna tyckte att hon var väl ett ganska spännande exempel. Och de ville ju hemskt gärna obducera. Men jag stod liksom på mig. Och det är liksom, nej, ni skär inte. Nej, men kan vi få ta lite hälsena bara? Nej, men ni får inte det liksom. Mm. Och då sa de, men kan vi åtminstone få göra ett ultraljud på hennes mage? Och det tyckte jag väl att, nej men det var ju väldigt icke-invasivt. Det var ju liksom en snäll undersökning och ingenting som liksom skulle skada henne liksom. Jag tänkte att det kunde de få göra. Och då tänkte jag att då är det ju en barnläkare liksom som gör den undersökningen. Men det var det inte, utan vi födde ju på ett sjukhus utan liksom barnexpertis. Så att de skickade ju ner oss till liksom röntgenavdelningen på geriatriken, alltså... Läkaren som gjorde ultraljudet på hennes mage, han har ju liksom aldrig gjort ett ultraljud på ett barn och absolut inte på ett dött barn liksom. Så han satt ju liksom hela ultraljudet och bara, ja det här kanske är en njure, det här kanske också är en njure, i så fall så ser det här tokigt ut, och det här kanske är, ja, jag vet inte hur stora organen ska vara på så här små barn. Och jag kände bara att det var så halvhjärtat, men det enda som liksom fastnade hos mig, det var ju så här, ja, det här ser inte normalt ut ifall det här är njurar. Och jag är ju sjukvårdsutbildad då, så att jag tyckte att, men det är klart att det är solklart att det där är en njure, vad skulle det annars vara liksom för struktur, så du menar finns en likadan på andra sidan liksom. Så det fastnade ju hos mig, och när jag sen blev gravid igen väldigt snabbt då, för att det som sagt var, det var ju, jag kunde inte se något annat liksom, det fanns ju inget annat än att vi skulle på ett levande syskon som liksom all kärlek som bara låg och verkte i varenda cell i hela kroppen som bara sprängde och gjorde så fysiskt ont. Den ville jag ju liksom kunna lägga på något. Och då var det liksom ett syskon var det enda tänkbara. Och då när jag blev gravid med henne så var det ju lite sådär, ja, jag var väldigt orolig för hennes njurar och jag pratade väldigt mycket om hennes njurar, men läkaren som gjorde det här ultraljudet, han hade ju bara skrivit liksom utan anmärkning i journaltext, så att det var egentligen mitt ord emot hans. Men han sa ju att det var något med hennes njurar, så varför har man liksom inte skrivit det? Varför är det liksom inte journalfört? Men man lyssnade väl lite halvhjärtat på mig och klappade mig på ryggen och sa, så ja, det är ingen fara typ. Och sen så fick vi en organscreening som heter, istället för att man gör rutinultraljud så är det liksom en läkare som går igenom det. Och då så gjorde man ju det ganska tidigt, alltså innan ett ultraljud normalt sett äger rum. Och då såg man ju ingenting, utan allting såg ju normalt ut. Men det hade det ju gjort på mig också vid rutinultraljudet som vi gjorde i vecka 18. Så det var ju egentligen inte så oväntat, utan det var ju först... Hon var ju så lite liten då när man gjorde det ultraljudet. Och då fick vi ett ultraljud i vecka 22 för att kolla extra på hjärtat. För hjärtstrukturerna är ju ofta inte riktigt färdigutvecklade. De är väldigt svåra att se så tidigt. Så då fick vi ett extra ultraljud i vecka 22. Och jag tyckte det var så skönt, för att då kommer man liksom få se en gång till att allting bara är bra. Men då var det ju inte bra längre. Mm. Utan då var ju, då fyllde ju njurarna hela bukhålan och allt fostervatten var slut. Och det var ju liksom inte, det fanns ju verkligen ingenting som, alltså, skulle aldrig kunna klaras utanför magen. Och det var väl då man insåg också varför Meja hade sett ut som hon gjort. För hon hade väl legat liksom helt torrt utan vatten och därför så hade ju knäna inte liksom utvecklats normalt och höfterna var lösa för hon hade legat så trångt liksom. Så då fick man ju förklaringar för det som läkarna tänkte berodde på ett kromosomfel, att det egentligen inte berodde på det, utan att de yttre missbildningarna var helt enkelt för att livmodern hade liksom slutit tätt om henne istället för att hon låg och simmade i vatten. Men då fick vi ansöka då till Socialstyrelsen, som det så fint heter, att man ansöker om att man vill avbryta sin graviditet. Det var ju inte en önskan hos mig, men det var ju så det går till. Och så fick jag då föda henne efter lite drygt halva graviditeten då. Och ut kom en liten miniatyrmänniska som var en kopia av sin pappa redan då. Och det var samma där, det är också så konstigt att jag visste inte först om jag ville se henne. Eller det, jag hade ju redan sett ett dött barn och visste ju att det är liksom, det var ju det finaste jag sett. Och ändå så var jag så rädd när hon kom, för jag visste liksom inte vad jag skulle förvänta mig på något sätt. Och det var konstigt, men sen så såg vi ju henne och det var ju, hon var ju det finaste och finaste. Såklart.
Men på det där ultraljudet i vecka 22, levde hon fortfarande då?
Ja, hon levde ju fram tills förlossningen egentligen. Mm. Sen så hade jag en fruktansvärd förlossning och man startade ju den med Cytotec. Men det är ju helt andra doser när man då gör en så kallad abort, som det ju blir mot när man liksom startar igång en förlossning. Så att i vanliga fall så tar man kanske en Cytotec-tablett och löser upp den och så får man liksom några milliliter av den. Och jag fick ju 4 tabletter som man stoppar in vaginalt då. Så de sa ju till mig sådär att ja, men det här kan ta några dagar. Så det var ju vad jag var beredd på. Men 10 minuter efter att jag hade fått de där tabletterna så började min värk. Och jag säger min värk, för det var en värk som aldrig tog slut. Och sen var det 4 timmar. Och så kom hon. Och det var liksom det värsta jag varit med om hela mitt liv. Alltså. Fruktansvärt. Och det kan jag sörja lite att vi inte fick den där fantastiska förlossningen som jag ju fick med Meja när hon kom. För det är ändå någonting som jag bär med mig liksom idag. Att det var så himla fint att hon och jag fick ha en sån power-förlossning liksom.
För tjejerna hade den här avvikelsen?
Ja, precis. För då kände vi ju att nu har det hänt 2 gånger på 9 månader. Nu är det liksom inte som, det kändes inte som att vi hade något val direkt. Och vi hade ju också liksom, det kändes som redan när man hade avbrutit graviditeten så hade man liksom gjort ett sånt starkt statement på något sätt. Liksom. Vi hade redan fattat beslut som var liksom emot allt vi hade önskat. Så då kändes det som att om vi inte obducerar, alltså, så det här kommer ju hända igen och igen och igen. Liksom. Så att då fick de ju obducera henne och man gjorde då gentester på oss. Och man hittar ju då såklart mycket riktigt polycystiska njurar då, alltså njurar som var fulla med, anledningen till att de var så stora var ju för att de var fulla med liksom små blåser och då tappar de liksom sin funktion och det är ju då orsaken till att fostervattnet tog slut, eftersom att bebisen inte producerar något kiss så produceras heller inget fostervatten, det liksom hänger ihop det där. Och produceras inget fostervatten så klibbar ju lungorna ihop. Och det var ju därför som Meja dog, för att hon kunde ju aldrig liksom fylla lungorna med luft och de kollapsade ju i magen och liksom klibbade ihop bara, så att de lyckades ju aldrig få någon riktig luft i henne. Och då visade liksom allting liksom följde på plats ändå när vi fick diagnosen, liksom varför det hade varit som det var med Meja. Och det var ju då att vi är ju anlagsbärare till en sjukdom som heter autosomal recessiv polycystisk njursjukdom. Och det finns de som lever med det här. Jag har fått kritik för det, för att jag har sagt i mina andra sociala medier tidigare att man inte kan leva med det här. Och det finns visst de som lever med det här. Men läkarna är ganska ense om att vi har en väldigt aggressiv variant. Och den liksom utvecklas väldigt tidigt i fosterstadiet. Den här autosomala varianten som vi har. Det är liksom alltid små barn som drabbas och foster. Men det kan liksom vara olika aggressivt och komma olika sent i graviditeten. Och kommer det då i slutet och lungorna har liksom hunnit utvecklas och sådär, så kan man leva med det och man kan leva med det och man kan få njurtransplantationer och sådär. Men i vårat fall så är läkarna väldigt överens om att det är inte förenligt med liv.
Är ni båda två bärare av det här?
Precis, då krävs det ju liksom att barnet ärver genen från både mamman och pappan för att genen ska slås ut. Då blir det liksom som att man får två trasiga uppsättningar istället för en trasig och en hel. Får man det från ena föräldern då så liksom väger den hela genen upp den trasiga och så blir man inte sjuk. Och det är ju så då som både jag och min man har. Men flickorna då har ju fått båda de här sjuka anlagen och därför de blivit sjuka.
Och är det då typ 25% risk att det sker?
Precis, för varje graviditet.
Mm. Och era andra barn, är de också bärare av det här?
Vi vet inte, vårt äldsta barn, då visste ju inte vi om vi hade sjukdomen. Och vi känner att det är liksom inte riktigt vårt beslut att fatta ifall hon vill veta det när hon blir stor eller om hon är orolig. Utan då säger vi att om hon när hon ska skaffa barn känner att hon är orolig för det, då hjälper vi ju henne att se till att hon får veta det. Men vår yngsta, hon är anlagsbärare. Hon bär genen som jag bär på, som är en väldigt konstig variant. Som jag typ trodde forskarna var ensamma om i hela världen. Nu är jag inte det. Man har aldrig sett min variant förut. Men nu har man sett den 2 gånger. Och sen har ju vi våra grabbar, våra mittenbarn, alla tre, de är gjorda med äggdonation då. För när vi förlorade Vilja, då var det liksom, då visste vi att det här är genetiskt, det spelar ingen roll vad de hittar. Vi vet ju att det här är ju någonting som har återupprepats. Och då var det liksom otänkbart att riskera att det skulle hända igen. Även om läkarna säger att det är 25%, så i värsta fall innan vi har hittat så är det liksom 50%. Och det går att göra moderkaksprov sen och hej och hå. Men vi var liksom, nej, det är inte aktuellt att göra en sen abort igen. Liksom. Utan vi gick vidare då med IVF-behandlingar utomlands. För vi var ju inte beviljade vård i Sverige. På grund av att vi hade ett levande barn sen tidigare. Så då valde vi att vända oss utomlands. Och våra grabbar, de är cyprioter, brukar vi skoja säga, som åkte till Cypern och gjorde äggdonationsbehandling där då för att utesluta mina gener och se till att liksom vi fick friska barn. Och idag vill jag tillägga att idag kan man ju göra de här behandlingarna i Sverige även privat, men det kunde man inte då. Utan då hade man inget annat val än att vända sig utomlands.
Och jag tänker typ, det finns ju någonting som heter PGD.
Mm, precis.
Det var inget alternativ för er heller.
Nej, då är det ju det där då att min gen har man, alltså så här, jag brukar grafiskt visa det här med fingrarna, men om jag försöker förklara det bildligt i text eller så i ord istället då. Att om man tittar liksom på en gen så är den liksom styckad i olika delar kan man säga. Och på just den här genen så är det liksom en av delarna som man säger att om den här är trasig, då slås den här genen ut. Men om det finns något som är lite trasigt någon annanstans på genen så spelar liksom inte det så stor roll för den här specifika egenskapen. Och Frans han har ju liksom ett fel, ett litet skav på precis det stället där man förväntar sig ha ett skav när man drabbas av den här sjukdomen. Men jag har ett skav som sitter på en helt annan av de här uppstyckade delarna på den här genen. Och forskarna säger att men det här borde inte spela någon roll. Genen borde fungera ändå. Men bevisligen så gör den ju inte det då. Och då är det byråkrati det faller på att enligt svensk lagstiftning då, så för att beviljas PGD som ju är då att man gentestar embryona innan man för tillbaka dem i livmodern, då måste man ha ett välkänt genfel som leder till allvarlig sjukdom. Och då räknas inte mitt genfel som välkänt, fast att det sitter på den här mycket välkända genen, men den sitter på fel ställe. Så då fick vi helt enkelt inte hjälp med PGD.
Ah, okej. Okay.
På grund av det.
Mm. Okej. Okay. Men hur var det liksom att göra en äggdonation?
Alltså, för mig så var det så himla självklart, och jag tror att det kanske kan bero på att jag inte har så himla starka känslor till mina egna liksom biologiska föräldrar. Jag är uppvuxen i fosterfamilj och har liksom inte haft någon nära relation till dem och så. Så för mig så, jag har heller aldrig förstått det här, alltså för mig så är det så självklart att ett adoptivbarn är ju lika älskat som ett biologiskt barn liksom. Och för mig så var inte det någon stor grej att fatta det beslutet att gå vidare med äggdonation, utan för mig så kändes det på något sätt naturligt. Men nu blir det inget bra med mina ägg, då tar vi någon annans ägg då. Och samtidigt så kände jag folk så här, men varför gjorde ni inte bara en spermadonation då, en insemination? Och det absolut hade vi kunnat göra det, men det kände jag inte lika mycket för. Och det beror nog dels på att båda flickorna var så himla himla lika min man när de föddes, så jag kände liksom att jag vill kunna titta på bebisen när den kommer sen och ser likheter. Och sen om man kollar rent medicinskt så har jag ganska kassa gener jämfört mot min man, som de är väldigt friska. Så det kändes som att det var också sådär, om man ska liksom tänka bara rent logiskt, så var det ju mer rimligt att utesluta mina gener rent av den anledningen också. Men det var väldigt mycket känslor i det för min del, att jag ville liksom, jag bara tänkte tanken att ha en annan gubbes sperma i mig. Nej tack. Det kändes inte aktuellt.
Nej, men så är det väl också att du har ju burit barnen.
Ja, precis. Jag har
ändå,
ju...
Så att det blir väl en annan sak också, tänker jag kanske.
Än att adoptera, eller vad tänker du?
Nej, än att liksom, när du, alltså, att det liksom blir ju en känsla av att du liksom har ju skapat barnet,
ja, precis,
i din kropp.
Och att han inte är alls delaktig annars.
Exakt.
Ja, jo, det är många som tänker så också. Och det kan man väl delvis tänka så. Alltså han hade absolut inte brytt sig. Vi pratade mycket så här om hur vi skulle göra. Och han var ju så här, men det är du som bestämmer liksom vad vi väljer att göra. Och jag menar, en äggdonation kostar ju istället för en insemination för några tusen lappar i Danmark, så är det liksom 50 000 i behandling och resor och läkemedel. Så det är ju liksom lite orimligt så, och helt irrationellt kanske att välja den vägen. Och dessutom lite mer risker för mig som gravid med havandeskapsförgiftningsrisken ökar och så. Okay. Men för mig så var det bara, nej, jag ville göra det liksom.
Mm.
Och Frans han stöttar liksom alltid mig i de medicinska besluten. Han är helt nollställd och liksom bara lite, han bara go with the flow, följer med mig och så blir det vad det blir liksom. Så det blev så, och det kändes ju såklart helt rätt. Nu har vi ju tre fantastiska grabbar här hemma som alla är från samma donator då, så det blir väldigt bra.
Mm. Ja. Och de två yngsta pojkarna, de är tvillingar, eller hur?
Precis. De satte in tre embryon den gången, och det var ju väldigt nervöst innan vi visste hur många som hade fest. Men vi önskade oss väldigt starkt tvillingar, både jag och Frans. Och om vi ändå skulle betala de här pengarna och vi hade chansen och vi fick fler embryon som var liksom bra kvalitet, så satte vi in dem. Och det ville sig. Blev två.
Men jag tänker lite på om det finns andra nu som lyssnar som kanske också överväger äggdonation eller åka utomlands och göra IVF. Och, hur går man tillväga? Vart börjar man liksom?
Oj, oj, oj. Alltså jag satt ju redan när jag skulle avbryta min graviditet, då hade jag liksom redan bestämt mig för att innan hon ens var född så här, nu gör vi IVF liksom. Så jag satt ju inskriven på BB och googlade varenda IVF-klinik liksom i hela Europa. Och jag började mejla då till alla kliniker jag kunde hitta i princip. Och det finns ju massa olika länder. Många åker till Finland, Estland, Ukraina, Tjeckien. Alltså man kan åka precis vart som helst. Det finns jättemycket. Grekland har så här, många som har fått många missfall. De åker till Grekland för de jobbar lite mer med liksom immun och... De behandlar lite immunförsvaret där. De har en teori att liksom det är immunförsvaret som attackerar graviditeten och sådär. Så att, olika länder har ju också olika så här specialiteter. Så att, där får man liksom, alltså jag googlade och googlade och googlade och sökte och sökte och sökte. Och just när det gäller äggdonation så fanns det en sida som hette liksom Egg Donation Friend eller något sånt där. Och där kom man i kontakt med väldigt många kliniker. Så att jag mejlade helt enkelt och skrev med massa olika kliniker och läkare och koordinatorer och allt vad det var. Och till slut så föll det liksom ut så att det var Cypern som jag fastnade för. Och varför det vet jag egentligen inte. Men det blev ju väldigt bra i slutändan. Men om man liksom står på liksom på kanten till att liksom lämna Sverige och ge sig ut för IVF, så det är inte så avancerat som det låter. Det som kan vara krångligt är ju om man vill ha sina läkemedel på högkostnadsskyddet. För det kan man få, men då behöver man hitta en svensk gynekolog som är villig att skriva ut läkemedlen åt den. Och Socialstyrelsen avråder gynekologer från att göra det. Så därför kan det vara lite klurigt. Men bara läkemedel liksom till en IVF, det går ju på 10 till 20 000 ungefär beroende på vad man gör för typ av behandling då. Så det är inga små summor.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ni fick ju också då, som du nämnde, önska att stoppa in fler embryon.
Mm, precis.
Och det kanske också är, skiljer sig lite från land till land, tänker jag.
Väldigt mycket skiljer det sig. Och att han stoppade in 3 embryon där sista insättningen, det var, jag blev helt ställd. Han gick förbi mig i väntrummet där på kliniken och så tjoade han lite där. Hello Filippa, today I plan for you 3 embryos. Och så gick han. Och Frans, han hade liksom gått iväg och skulle hämta kaffe och jag satt där själv liksom bland folk och bara så här, vad sa han precis? För att vi hade haft den diskussionen lite, jag har också väldigt många missfall i ryggen, jag har varit gravid 16 gånger. Så när vi skulle göra vår första insättning då efter att Vilja hade gått bort och vi skulle, den som till slut ledde till att vi fick Vilder, då hade vi 4 embryon. Efter den behandlingen, man får ju alla embryon som liksom produceras av ett äggplock på donatorn. Och jag var så här, men sätt in tre, för att jag vet att jag får liksom så lätt missfall. Jag tänker att då ökar vi chansen att det blir något kvar i slutändan liksom. Och han sa, nej men du är liksom ung och frisk och fertil och varit gravid jättemånga gånger. Så att det ville han liksom inte riskera en trillingsgraviditet då, utan han, då satt han liksom in två embryon och sa att det blir bra liksom. Och då på första ultraljudet så såg man tre hinnsäckar, så antagligen hade ju ett av de embryona liksom delat på sig då. För man såg tre hinnsäckar men bara två foster med hjärtaktivitet då. Och sen på nästa ultraljud vecka 10 då var det bara vilder kvar. Så att, det var väl antagligen enäggstvillingarna där då som liksom föll bort. Det blev väl något fel när det embryot delade sig, har jag tänkt liksom. Men så den gången så ville han inte sätta in tre. Och sen när vi kom då med tvillingarna, då hade vi bara tre embryon. Och då hade han liksom tinat alla dem. Så när jag väl kom upp till insättningen så frågade jag liksom, ja men vill du ha två eller ska vi ta alla tre eller vad? Jag bara, men vad hände med det sista liksom, om jag inte sätter in det? Nej men det fick han ju kassera då, för det var ju redan tinat. Och då var det ju liksom, nej, fanns ju inte på kartan att man skulle kasta den där man hade kvar. Tänk om det inte hade blivit något liksom. Så då då var det nervöst ett tag där fram till ultraljud.
Ja. Ja. Men hur gör man för att liksom våga be om det? Eller vad man ska säga? Förstår
alltså
du hur jag menar?
Ja, alltså det är nästan, alltså typ på sypen så är det typ rutin att sätta in två.
Okay.
Och på många andra ställen också skulle jag säga att det är nästan rutin att man sätter in två. Och så var det ju i Sverige förr också. Men i Sverige så vill man ju då inte bidra till riskgraviditeter som det ändå är med flerbörd. Det ska man ju veta att det är ju en ökad risk. Och har man liksom förlorat barn som i vårat fall så kanske man inte vill utsätta sig för det. Men på något konstigt vänster så var jag liksom inte, jag var inte rädd för det. Jag var rädd för väldigt mycket saker och man blir väldigt medveten när man har förlorat barn om allting som kan gå snett. Men just det var jag väldigt övertygad om att det grejar min kropp liksom. Så det var något jag inte var orolig för. Och vänder man sig utomlands så är det liksom ingen konstig grej, utan man gör så liksom.
Var du utbildad barnmorska?
Nej, jag var inte det. Jag började plugga när Wilder då, våra första vår regnbåge, när han var 5 månader, då började jag plugga till barnmorska. Så jag var ju sjuksköterska och jag hade ett väldigt stort särintresse och jag hade en större kunskap än liksom vem som helst ska jag säga. Men jag var inte utbildad barnmorska då, utan, men när tvillingarna föddes då hade jag tagit examen. Så då var jag barnmorska.
Tror du liksom att all den här erfarenheten av dina egna barn har gjort att du har velat bli barnmorska?
Alltså jag har alltid velat bli barnmorska. Jag minns liksom när det hände, när det tjongade till i huvudet på mig och jag insåg att det är barnmorska jag ska bli. Och då var jag liksom, det var när jag gjorde min första gynundersökning när jag var 13 år. Och det gjorde jag för att min ungdomsmottagning hade liksom det som lite rutin. Så att man skulle, när man fick p-piller så tyckte de att det var bättre att man satt i gynstolen liksom som frisk första gången än att det skulle liksom vara något jobbigt som man behövde söka hjälp för, och så ska man upp i den stolen. Så det var en ganska bra policy som de hade, och så satt jag där och så höll ju då min barnmorska en bimanuell palpation som det heter. Du vet, man klämmer på magen och så känner man på livmodern inifrån slidan. Och så sa hon, nu håller jag i din livmoder här mellan mina händer. Och då bara så här, tjongade det till. Åh herregud, det är barnmorska jag ska bli. Och så här, åh, där ska det ligga en bebis. Och då vill hon skriva ut väldigt mycket preventivmedel till mig. men det var ju liksom från den dagen. Och när jag förlorade Meja då var det liksom en dubbel sorg i det. För jag tänkte att jag kommer aldrig kunna bli barnmorska. När jag låg där liksom med henne, då tänkte jag att jag har förlorat ett barn, jag har förlorat en identitet, jag har förlorat mina framtidsplaner och mina drömmar och liksom allt som jag brinner för att jag kommer aldrig kunna riskera att hamna i en situation där jag är barnmorskan som förlöser det här barnet liksom, som är så dåligt, helt oväntat. Och det tog ju ett tag innan jag kände att det kan jag visst bli, och det kommer jag göra jävligt bra liksom. Så det var en väldigt, väldigt stor sorg det också. Att nu kommer jag inte kunna bli barnmorska på grund av det här liksom. Men idag tror jag ju absolut att allting jag har liksom med mig, alla erfarenheter, gagnar mig i mitt jobb liksom. Och att jag möter väldigt mycket patienter som jag kan förstå på ett plan som ingen annan kan förstå liksom. För att jag har varit med upprepade missfall. Jag har varit med om barn som dör efter förlossningen. Jag har varit med om sena avbrytanden. Jag har gått igenom IVF-behandlingar. Jag har liksom, jag kan allt det där. Jag har genfel och allt för det.
Mm.
Så att jag känner ofta när jag läser liksom journaler och det är någonting som är lite liksom tragiskt, så känner jag att jag förstår den patienten på ett annat sätt. Och jag tror även om man inte är privat eller liksom så när man jobbar, så kan man ju vara personlig, för att jobba som barnmorska, det är ju väldigt, det är ju en sån speciell situation. Annars när man jobbar i vården så kanske man inte på samma sätt kan vara det, men liksom när jag jobbar så får jag ju väldigt ofta frågan om jag har egna barn till exempel. Och det vill liksom de födande ofta veta. Sen så kanske inte jag säger två är döda liksom, utan Men man kan liksom bjuda på sig själv på ett annat sätt, tycker jag, som barnmorska än inom många andra vårdyrken. Och där känner jag att mina erfarenheter är till gagn. Sen så har jag inte ännu funnit mig i den situationen, eller jag känner mig inte så redo än att jag skulle vilja ta hand om liksom förväntat dödfödda barn nu, eller sådana förlossningar där man vet att barnet inte lever längre. Och det har jag ju privilegiet att jag kan ju välja det. Om jag inte är redo för det så kommer ingen tvinga mig till det liksom. Men däremot så sådana situationer som vi var med om när Mia dog, det kan man ju inte värja sig emot. Och om Gud förbjuder, höll jag på att säga, jag tror inte på Gud, men om den dagen någon gång kommer, så kommer det vara fruktansvärt jobbigt för mig. Men jag vill tro att jag skulle liksom, rent professionellt, så tror jag att jag skulle göra bra ifrån mig, och för det paret tror jag inte det skulle vara något problem liksom.
Mm.
Men det är liksom fortfarande för nära, och det har ändå gått 6 år nu. Men det är liksom vissa dagar som förut så kom det ju tårar liksom. Och det är inte alla dagar det gör det, utan det är verkligen dagsformen. Och det vet jag inte riktigt förrän jag börjar prata hur det kommer vara liksom, och prata om dem idag. Ofta så är liksom, minns jag ju dem med glädje idag. De var jättefina, och Mejas fantastiska förlossning och graviditeterna och liksom så, och hur fina de var. Hur fantastiskt fina de var. Men vissa dagar så är det ju tungt fortfarande liksom. Sorgen, den överrumplar när man liksom inte riktigt är beredd på det.
Tänker du mycket liksom hur de skulle ha varit om de hade varit i livet idag?
Ja, gud ja. Alltså, min man sa det så himla fint en gång, och han är inte så verbal och pratar inte så mycket, men det fastnade verkligen, det var så fint. Han sa att ibland när han liksom går förbi ett gäng barn som man tänker att men de är nog i Mejas ålder liksom, och så leker de, och så fattar inte de att det fattas en liksom. Att så här, det finns en bästis där ute någonstans som skulle varit hennes, men hon saknas inte. Och det är så liksom, det är ju den känslan som är värst liksom. Vi bor precis bredvid en skola, och så hör man barnen leka, och så tänker man att de ska börja skolan i år. Men det är liksom, det är ingen någonstans som vet att de inte sitter. Alltså att de skulle suttit där. Och det tycker jag är jättejobbigt. Sen så kanske inte jättemycket sådär fundera på vad de skulle haft för intressen eller hur de skulle sett ut eller så. Det är såhär, det kommer jag aldrig få veta, och det kan jag bara spekulera i. Men den här sorgen i att ingen saknar dem, den är väldigt påtaglig för mig. Ofta.
Brukar ni prata om tjejerna hemma med de andra barnen?
Ja, alltså inte så mycket med de små. Vi har ju en sån här Molly Bear, en sån här björn som liksom är samma storlek och väger precis lika mycket som Mia gjorde när hon föddes. Så vi har liksom bilder och vi har fotavtryck och så. Men det har liksom inte varit att vi pratat så mycket med de mindre barnen om henne ännu. Jag tror inte riktigt att de kan greppa. Vi säger ju ibland, och vi är ju vid graven när de fyller år och så. Och då säger vi såklart att det är Mia och Vilja som ligger där. Men jag tror inte riktigt att de har liksom förstått riktigt innebörden i det. Men med vår stora dotter så pratade vi ju, ibland hon kom ner för trappan här nu och hade lite tårar i ögonen när hon hörde vad vi pratade om. Hon saknade ju jättemycket. Hon var ju också med, hon var med och liksom klädde Mia när hon skulle i kistan. Och hon var på sjukhuset den första natten med oss när Meja hade dött, så sov hon där med oss och med Meja liksom. Och hon har hållit och brytt sig om liksom.
Mm.
Och det minns ju hon, även om hon var väldigt liten, så minns ju hon det, och det minns ju hon som något fint. Men det är ju också, alltså när man har minnen så kanske man sörjer på ett annat sätt än om man inte hade haft det. Jag vet inte riktigt. Men hon minns ju liksom och saknar ju sina systrar. Sen är hon ju också överlycklig över det hon har idag. Hon har 4 småsyskon liksom. Hon hade kunnat ha 10 till. Precis som jag hade kunnat ha 10 ungar till. Men nu säger mannen stopp. Men, nej, men hon är ju väldigt, väldigt medveten. Och vi pratar ju om det. Inte jämt, men ibland. Liksom.
Har du något råd eller tips till andra som har förlorat barn eller anhöriga till andra som har förlorat barn?
Alltså just det som vi gjorde och som jag idag är liksom överlycklig att vi gjorde, det var ju att vi skapade minnen verkligen med Meja. Det var lite svårare med Vilja, för hon var ju så liten och skör då redan när hon föddes liksom. Och prematurer, de är ju så här, huden är ju tunn och röda och de är lite klibbiga, och det var liksom inte lika naturligt att ta med oss henne hem, så det gjorde vi ju inte. Men att när Meja föddes så tog vi med henne hem, och att faktiskt Siri då, stora syster, fick vara delaktig och att hon fick träffa henne och vara med liksom. Och så det tycker jag idag är liksom, det är ju de enda minnena jag har med mitt barn, och de betyder väldigt, väldigt mycket för mig idag. Så att om man liksom känner att man orkar eller liksom vill, så gör det. Och våra familjer kom också till sjukhuset när Meja var liksom nyfödd och höll i henne, och hennes kusiner kom. Det var liksom inget konstigt för någon att det var ett dött barn där, och vissa tycker ju att det är förfärligt och vill liksom inte se, men både Frans syskon och min syster med familj var liksom där, och det kändes så fint att liksom att hon blev mer verklig då liksom, när de har också hållit till henne och känt hennes tyngd, och hennes kusiner har också sett henne liksom. Fast att kusinerna var små, så var det ingen som tyckte att det var konstigt att de också kom, och det känns väldigt fint liksom att döden inte blev någonting som var förfärligt och skrämmande och som man skulle liksom dölja, utan alla visste ju att hon skulle komma, och alla visste att hon kom, och alla liksom fick ta del av henne, och det tyckte vi var väldigt fint. Så att om man liksom är anhörig eller nära vän eller vad man kan tänkas vara, så fråga liksom om man får lov att se barnen. Och det kanske inte måste vara att man besöker på sjukhuset just, men liksom att man visar intresse för barnen, och det behöver inte ta slut liksom. Årsdagar är ju generellt de dagarna som är värst för oss änglaföräldrar, om man nu ska använda den metaforen eller liknelsen. Och upplever jag, inte bara hos mig själv utan hos de flesta som jag känner som har förlorat barn liksom, att årsdagar är väldigt, väldigt tunga. Och de blir ännu tyngre när man inser att det är bara jag som sörjer eller bara jag som minns liksom. Så att bara skriva in barnens födelsedag i sin kalender och komma ihåg dem och säga vi tänker på Meja idag. Mm. Liksom. Det tycker jag. Att den lilla jävla efforten, den kan man ta sig om man har en vän eller anhörig som har förlorat ett barn. Mm. För det tar inte många sekunder alltså.
Nej, och det är vi nog väldigt många som håller med om också. Mm.
Så det är väl mitt absolut största tips. Öppna din kalender och lägg in en avisering varje år på det datumet.
Ja.
Och så hör du av dig, för att du kommer inte, alltså sorgen den finns ju där ändå. Du kommer inte väcka sorgen, du kommer inte göra någon ledsen. Ledsen är man ändå, du kommer göra någon glad för att du minns liksom, för att de får finnas hos dig också och inte bara hos mig. För sen nu när jag liksom har 6 år bakom mig sedan allt det här hände, och snart 7 år sedan Meja dog, så är det som att nu är det så overkligt liksom, för att det är bara jag som känner att de liksom existerar i mig. Man pratar inte jättemycket om dem. Vi pratar inte jättemycket om dem hemma. De finns liksom på bilder och man tänker på dem och vi har vår Meja Björn här i skåpet liksom och sådär, men de är ju inte där liksom varje dag på det sättet. De är liksom inte en naturlig del av familjen som man önskar att det hade varit. Och om ingen ens på en födelsedag kan liksom bemöda sig och minnas dem, då är det bedrövd. Då känns det känns inte bra. Nej. Mm.
Är det någonting annat som du känner att du skulle vilja lyfta?
Så där, många är ju rädda för att prata. Och det är så här, var inte det. Prata om våra barn. För att det är liksom, vi har lika stort behov av att prata om våra döda barn som andra har att prata om sina levande barn. Så våga liksom. Våga nämna dem vid namn. Och sluta inte med det. Och var liksom...
Ja, men våga liksom stå kvar och lyssna.
Ja, precis. Och när liksom, när du börjar tänka att nu känns det nog bättre, nu mår hon nog bra, så tänk inte så, utan fråga och genuint lyssna. Tänk inte när hon svarar att det är skit, att ah, men fan, ska hon gnälla nu igen? Liksom, det har ju gått 8 månader. Utan sorgen, den, som sagt, och den har vi ju, den lägger man ju aldrig bakom sig, utan den lever vi ju med resten av våra liv. Och lika länge som vi lever med vår sorg så vill vi ju få lov att prata om den och om dem, liksom, tänker jag. Hur tänker ni?
Ja, absolut.
Ja.
Och det är ju verkligen återkommande, liksom, att alla våra gäster här i podden vill ju alltid prata om sina barn.
Mm. Och så tror folk att man inte vill det.
Mm. Jättedumt.
Det är så knäppt.
Mm. Ja, då vill vi säga tack så jättemycket för att du har varit med oss ikväll här.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja, tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.